Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong, avsnitt 36. Jag heter Boel Stier och är copywriter och kommunikatör.
Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach.
Och idag blir det ett lite annorlunda avsnitt, eller hur?
Ja, det stämmer. Vi kallar det här en livepodd. Och inte just nu när vi sitter i studion. Men vi ska få lyssna på ett frukostseminarium som vi anordnade tillsammans med Skandia i veckan som gick. Och rubriken var Hälsa på jobbet, en ledningsfråga.
Ja, och vi har valt ut det vi tyckte blev de allra bästa diskussionerna så att alla ska få ta del av dem. Med på scen var Skandias HR-chef Marie Ågren, deras hälsostrateg Kristina Hagström, Samuel Kiros som är hälsovägledare på Sofiahemmet och så livsstilsprofessor som hon brukar kallas, Maj-Lis Hellenius, som forskar om hälsa särskilt förebyggande inom hjärt- och kärlsjukdomar.
Precis. Och innan vi hoppar in och lyssnar, då kan vi säga någonting om sammanhanget tycker jag, bra med lite bakgrund. Och vi har ju ett samarbete med Skandia för att vi känner att vi har en samsyn med dem i hur man tar sig an begreppet hälsa kopplat till arbetsplatsen.
Mm. Och precis som vi vill göra så pratar de om hälsa utifrån hela individen och hela organisationen. För tidigare har man ju ofta fastnat på individnivå och nästan skuldbelagt den som har blivit sjuk. Och vi vet ju till exempel att många HR-chefer, många ledare överlag vill göra något för hälsan. De vet att det är lönsamt, de vet att det gynnar välmåendet i organisationer. Men man har inte riktigt tid att sätta sig in i vilka insatser som kan vara strategiskt kloka och hållbara. Och då blir det oftast lite impulsivt. Kanske att man går på det senaste man hörde talas om eller något sånt där. Och här vill vi gärna inspirera.
Eller att man fastnar i en dörr någonstans. Och det är ju synd när det finns väldigt mycket kunskap.
Mm. Så att, kan vi ge uppslag och tips på idéer och källor att grotta mer i, då är vi väldigt glada. Det är faktiskt syftet med vår podd.
Mm. Och det tror jag och tycker att vi gjorde under det här frukostseminariet. Så vi kommer in när Kristina Hagström som då är hälsostrateg på Skandia har jobbat med väldigt många kunder och sett och kan väldigt mycket. Och hon berättar om hur det hela faktiskt började för 15 år sedan med Skandias hälsoarbete alltså.
Ja, för från början fanns ett stort motstånd mot att investera i hälsa där, hur konstigt det än kan låta idag. För som i alla styrelser och ledningsgrupper så kände man en del skepsis mot att lägga stora pengar, det här är ju många miljoner vi pratar om, på något där effekten var, tyckte många i alla fall, verkade osäker. Så här berättade Kristina.
Ja, det började egentligen 2002 där våran försäkring, sjukförsäkring, gick back med 2,6 miljarder. Det är väldigt mycket pengar, så det blev en styrelsefråga. Och när vi beskrev vad vi hade koll på och inte hade koll på och också ställde frågan till styrelsen om vi skulle stänga den här affären eller om vi skulle göra någonting åt det, så blev uppdraget göra någonting åt det. Och där började den här studien med Bengt Arnets som då var professor i socialmedicin på Uppsala universitet. Därför vi trodde att vi skulle sätta pris utifrån branschinriktning. Så alla som är i IT skulle få en premie och alla som jobbar inom media skulle få en annan premie. Men det blev väldigt tydligt att det var helt olika sjuklighet i organisationerna. Och då såg vi att vi behövde gå in och börja hjälpa våra företag till att jobba rätt med hälsan och att leda rätt i organisationen.
Mm. Och ja, jag tänker så här, vi säger hälsa är lönsamt. Alla vet det och alla nickar. Men du sitter inne med siffrorna också som visar att det faktiskt är så. Mm.
Det som är väldigt roligt är ju den här resan där vi då började jobba med ett antal bolag för att se om vi kunde förändra deras ledningsstruktur och få individer att må bättre. Vi skapade en hälsosluss och vi gav iväg stödinsatser som Sofia Hemmet Rehabcenter hjälpte till med. För vi hade varit i Danmark och vi såg att danskarna jobbar i kommunen på ett helt annat sätt än vad vi i Sverige gjorde. Då visade det sig att vi såg ju i de här projekten att vi minskade sjukfrånvaron drastiskt. Så att vi investerade i ett pilotprojekt där vi jobbade med individer. Så minskade vi skador med reserver då, sätter undan pengar för att du ska få sjuklön tills du blir pensionär. Så då investerade vi 5 miljoner och vi stängde skador för 240 miljoner. Och det blev egentligen startskottet till att vi började resonera internt. Att vi kanske faktiskt ska ge bort saker och ting gratis. Och det var ju väldigt kontroversiellt, minst sagt. Man kan väl inte ge bort 100 miljoner i förväg och sen tro att det ska liksom minska skadorna. Men som tur var så hade vi en stor upphandling som gjorde att vi fick till den här delen. Och det var 2009. Så efter det arbetet med företagen och med att vi gav iväg hälsoförsäkringen så blev det också den här resan med hälsokedjan. Och det är det som är roligt, att det har varit kunddrivet. Så att vi sa nej först från början. Vi är ett försäkringsbolag, vi ska ju bara sälja en produkt. Men sen så har ju kunden faktiskt alltid rätt. Det kanske är så att vi ska hålla ihop processerna. Det var ju en väldigt tuff grupp, för de flesta hade varit sjukskrivna mer än 2 år. Så att vi både satte in de insatserna som finns i hälsoförsäkringen, men vi jobbade till och med arbetsträning. Vi hade psykologer som gick med individer till arbetsplatser och fick dem att bli anställda. Så vi försökte tänka utanför boxen. Vi sa så här i det projektet att vi ska vara humanister, men med blåslampa. Och blåslampan är egentligen att få dig som individ att våga gå upp på trappsteget, att försöka komma tillbaka till arbetslivet. För har du varit sjuk i 2 år så är man väldigt rädd, för att man tror inte att man duger eller att man, ja, att man kan. Och då behöver någon pusha lite så att man vågar.
Och det verkar också som ni la mycket människoresurser. Som du säger, att man går med någon till någonting. Det kräver ju rätt mycket resurser i form av människor som leder och hjälper andra människor.
Absolut. Och hade inte vi jobbat tillsammans med Sofia Hemmet Rehabcenter, då hade vi aldrig lyckats med det här. För vi har ju inte kompetensen internt i ett försäkringsbolag. Utan vi jobbar bara med professionella partners i hälsokedjan. Och kopplar ihop de här delarna och gör affärsmodeller av det.
Ja, det Kristina beskrev här, det visar ju verkligen på den här, hur mångfacetterad den här frågan är, med hälsa, eller frågan, jobbet med hälsa, och hur många aspekter man kan tänka på, men också att det går att bygga affärsmodeller. Och jag kan tänka att om man lyssnar på en liten organisation till exempel, och så kan det låta lite övermäktigt kanske, men har man en partner som Skandia i ryggen så blir det förstås mycket lättare där kunskapen och verktygen finns, men också att man får ju börja där man är.
Ja, och så får man se till vad man kan göra och äta den där berömda elefanten en bit i taget.
Mm.
Och jag tänker att först måste man ju då bestämma sig för, är hälsa strategiskt? Ja. Varför? Okej, och då kommer nog det här med vad och hur att falla på plats lite grann. Sen ställde vi frågan också till HR-chefen på Skandia Marie om de lever som de lär.
Mm, då svarar hon så här.
Jag tycker absolut att vi kan säga att vi lever som vi lär, men vi lär ju oss också hela tiden. Så att jag skulle inte vilja stå här och säga att vi är perfekta, utan vi tar ju liksom in, vi har ju lyxen att jobba i ett bolag som jobbar med hälsa i kärnaffären. Så vi har ju lyxen att ligga nära framkant och våga prova och testa nytt. Men vi har satsat mycket på hälsa, och min viktigaste take är väl att vi har blivit bättre och bättre på att ha ett varför vi jobbar med hälsa. Inte ta genvägen att nu skrivs det mycket i tidningen om hälsa, det verkar vara viktigt, det gör vi, och så springer man iväg som HR-chef och pratar om det med någon. Eller att man säger att jag tror på hälsa för det känns bra. Det känns ju viktigt för individen. Och det borde vi jobba med, och så gör man det. Utan att man, jag tycker vi har hittat ett varför. Vi tror att det skapar förutsättningar för både prestation och motivation. Och jobbar vi med hälsa kan vi åstadkomma förbättringar på de områdena. Och det kommer gynna oss som bolag och våra medarbetare. Och det där varför tror jag är kanske vårt viktigaste angreppssätt just nu. Att vi har landat det. Men jag tror att det enklaste sättet att dela upp hur vi har tänkt är att det som är förebyggande, där är vi som bolag drivande och tar liksom ett organisatoriskt ansvar. Det handlar ju om insatser vi gör kring systematiskt arbetsmiljöarbete, det handlar om våra medarbetarundersökningar eller pulsmätningar, det handlar om vilken PM-process eller prestationsprocess vi har etablerat, vilken typ av samtal vi vill att ledare och medarbetare håller. Så att där är liksom vi drivande. Vi har också riskbrukshantering där vi till exempel säger till våra ledare, ser du en riskbrukssituation, då kan du inte välja om du hanterar den eller inte. Och inte heller som individ välja om du vill kliva med in i att se över den situationen. Så där styr ju vi väldigt mycket i det förebyggande. I det som är hälsofrämjande eller frisk, där är det ju mer att vi kan stå på varsitt sida av ett bord, och som bolag lägger vi något på bordet, men som individ väljer du vad du plockar upp. Du kanske väljer att nyttja ett friskvårdsbidrag eller hänga med i den här digitala satsningen vi har med Virgin Pulse, eller du väljer att nyttja flextiden på ett visst sätt. Eller, ja. Du som individ väljer och vrakar, kan man väl säga då, eftersom vi har en stor palett, men framförallt du måste ha ett eget driv och en egen motivation.
Ja, här beskriver ju Marie deras synsätt på hälsa, och man hör ju att det lirar ju med hur de vill göra för kunder. Men jag tänker att också som individ och medarbetare så kan man ha ett väldigt stort intresse för att veta om det strategiska tänket bakom. Men absolut, i många fall så, och det kan göra att man känner sig trygg att det finns, men oftast är det ju kanske aktiviteterna som erbjuds inom strategin som man faktiskt är intresserad av att ta del av, och är det man kommer närmast då påverkas av när man jobbar.
Mm. Och det är väl därför det är så viktigt att de ska genomsyras av varför och hur man kommunicerar kring det. Men just det, hon pratar ju också om det här att ha balansen mellan det reaktiva, det förebyggande och det främjande.
Mm.
Och där har de också en strategi, vilket känns sådär, ja, känns bra. För det är nog lätt att tappa annars det som är förebyggande och främjande.
Ja, och verkligen göra den distinktionen. Mm. Och där kanske man måste, tycker jag i alla fall, att man ska vara tydlig mot medarbetare. Det här gör vi när det har hänt. Vi fångar upp information från det och använder för att sätta in förebyggande och främjande insatser.
Mm.
Och det, ja, hon berättar mer om hur de tänker där för individen.
Ja, vad vi gör är ju att vi presenterar en ganska bred palett med insatser. Och vi har kategoriserat den för att göra den lite mer lättillgänglig i insatser som har att göra med när jag är sjuk. Och det är där jag tror ganska många företag, kanske särskilt mindre företag, stannar. För resurserna räcker bara till så mycket. Och så har man kanske inte så mycket kraft för de två andra kategorierna där vi satsar väldigt mycket av våra resurser. Vilket är då förebyggande och frisk. Eller kanske hälsofrämjande, om man, beroende på vilket begrepp man väljer. Och vi har sett till att vi har ganska god balans mellan de där tre kategorierna. Och det har varit ett jobb vi har jobbat mycket med och fått stöd med från vår kärnverksamhet också de sista 5-10 åren.
Mm. Och vi gillar ju det här att hälsa när man kommer ner på individnivå, det är ju alltid individuellt, säger sig självt.
Mm.
Och då är det viktigt att man kan välja. Vi gillar inte tvång, men också att det finns mycket, ja,
en palett.
Ja, en palett, ett smörgåsbord, vad man nu vill. Men om vi då växlar tillbaka till det större organisatoriska och strategiska perspektivet, ja, för att få ledningen att verkligen satsa på det här, som vi säger är en ledningsfråga, kan det behövas fakta och siffror för att övertyga.
Mm.
Och här vet vi då att Kristina, som är hälsostrateg, hon sitter inne med många sådana siffror, för de har gjort det jobbet och följt många kunder. Så vi bad helt enkelt henne beskriva hur det här fungerar, hur de räknar, och ge något exempel.
Vi är ett ömsesidigt livbolag, vilket innebär att kunderna äger ju överskott och underskott. Och i den här resan som vi har gjort då med hälsokedjan och även arbetat med organisatoriska strukturer, så gör ju vi någonting som vi kallar för premiedifferensiering. Det är utifrån hur de anställda nyttjar sina försäkringar. Och är det så att man får en ökad friskhet, och sänker vi premierna. Och det har ju gått så pass bra så att vi har ju halverat vår sjukfrånvaro sedan 2006. Vilket innebär att vi har väldigt mycket pengar över. Och då har vi gett tillbaka sänkta premier till våra kunder. Och det exemplet jag gav på, det är ett stort konsultbolag som kom in 2009. De betalade 10 miljoner i riskpremier. Och sen efter att vi har jobbat igenom hela den här resan så är de nere nu på 1,5 miljon i riskpremier, vilket är helt fantastiskt. Utöver det så har de fått då tjänster via hälsoförsäkringen som de har nyttjat då för sina anställda för drygt 1 miljon. Mm. Så det blir ju väldigt hård fakta på ekonomiska termer. Mm. Och varför vi gör det här, det är ju därför att vi vill ju sitta i båten tillsammans med arbetsgivaren och att de ska bli friska. Därför då får alla våra kunder lägre premie. Så att vi går exempelvis ut årsvis nu och tittar på vissa bolag som sticker ut lite extra som har problematik med stress, många sjukfall, där vi går in och gör projekt tillsammans med dem för att se hur kan vi hjälpa er som arbetsgivare och HR, hur arbetar ni med de här frågorna och vad kan vi stötta upp, och då går vi in och investerar i olika typer av upplägg.
Och numera vågar ni investera, för nu vet ni att kalkylen funkar.
Den håller.
Exemplet ja. Håller. Men jag kan tänka mig att ni får, att det är samma tankeprocess kanske hos ledningarna i de företag ni jobbar med. För vi säger, det är en ledningsfråga med hälsa, och du beskrev tidigare att det fanns ett motstånd här också när man vill göra stora investeringar. För de kostar ju, och det är
absolut,
en risk.
Absolut. Sen är det så att det är olika i olika bolag. Vi har tyvärr vissa arbetsgivare som fortfarande inte tycker att det är en ledningsfråga, utan det är en individfråga. Och då får de högre premie av oss, vilket är ganska fascinerande att man inte tar tag i frågan. Men de är fortfarande kvar som kunder. De vet att vi finns där, men de har inte valt att kliva in i det. Sen har vi arbetsgivare som verkligen ser nyttan och lägger jättemycket kraft och säger: toppen att ni finns. Kan ni hjälpa oss med det här och det här och det här? Vi vill ju vara en strategisk hälsopartner till våra arbetsgivare. Och det är väl det som vi har utvecklat tillsammans med dem, att vi inte bara är ett försäkringsbolag.
Tänk ändå att det finns de som får siffrorna och ser argumenten och ändå väljer att inte satsa.
Och som har uppbackningen också, om man till exempel samarbetar med Skandia eller någon annan, alltså där man har stödet.
Ja. Det är ett, jag tycker att det är ett lite läskigt tecken i tiden, men jag tror också att många fler vill satsa strategiskt på hälsa, så jag tror att det kanske vänder, men det är fortfarande frustrerande att höra. Och om man tänker på att vi har ju tydliga kvitton på att det behövs, genom att många fortfarande behöver till exempel Sofia Hemmets stöd, där bland annat Samuel jobbar.
Ja, därför att han hör ju av människor som ringer och kontaktar dem och berättar vad de fightas med i livet, helt enkelt. Och vi bad honom berätta lite vilka som ringer och hur det brukar låta. Och då berättade han så här.
Det övergripande är ju stress. Och det absolut vanligaste är ju livspusslet. Vi har, om jag ska beskriva den vanligaste klienten, så är det oftast en kvinna mitt i livet. Den stora gruppen är mellan 30 och 50 år. Det är ju 65% av vår klientel. Varav den största gruppen är mellan 40 och 50 år. Så är man mitt uppe i livet och har en ganska krävande arbetssituation och ett privatliv som man ska försöka hantera och pendla mellan och prestera i viss mån.
Ja, vi vet ju att det är så här det ser ut för många. Det är krav från alla håll och det finns liksom ingenstans att pysa ut, utan man tittar på sig själv och börjar tänker att man ska hantera detta Sisyfos-arbete själv ofta. Och då är det ju så att just inom Skandia jobbar man då på ett sätt som man kallar för hälsokedjan. Att det heter kedja, det är ju en beskrivning av att man ska hålla ihop samarbetet kring den som inte mår bra hela tiden. Alltså inte tappa helheten. Så att man har en kontaktperson hela tiden, och det kan vara till exempel Samuel, en vägledare. Och sen får man träffa de specialkompetenser man behöver. Men som sagt, inte tappa helhetsbilden, och det har visat sig vara effektivt. Och här bad vi Samuel berätta lite mer om just den här kedjan och hur det kan gå till.
Om jag börjar med första kontakten från klientens sida är ju via Hälsoslussen, där de kommer i kontakt med oss och sitter i ett möte tillsammans med en som jag. Då. Och där vi går igenom vilken eller vilka insatser som kan vara aktuella och på vilken nivå. Om vi ska För här kan jag passa på att nämna att det kan ju ske med eller utan arbetsgivarens kännedom. Och det ser vi idag ungefär 50-50. Lite beroende på att det är privatrelaterat besvär också, som man inte vill blotta direkt från början. Det andra är att man känner sig obekväm i situationen att ta stöd. Man ser det som en svaghet. Men i försäkringen så ingår det bland annat psykologsamtal. Där har vi ett ganska generöst upplägg på 12 sessioner hos KBT-psykologer. Vi har även specialistläkarbedömningar, sjukgymnastbedömning och åtgärder, ergonomi, arbetsterapi och yrkeslivsplanering, som är en ytterligare resurs som vi erbjuder i hälsoförsäkringen.
Och sen vill vi ta med, som Kristina beskrev, vad man kan göra när man faktiskt får reda på ett problem. Och det kanske kommer från just rehabvägledarna som berättat att nu är det många som hör av sig och upplever det här. Och ta det problemet och jobba med det förebyggande i organisationen, och det beskriver hon här.
Men jag tror att du var inne lite grann på vilka typer av projekt vi har jobbat med organisationerna. Och där jobbade ju Samuel och jag tillsammans med en enhet som hade så här tydliga otydligheter i organisationen. Och det var då att se gränsdragningen mellan sin egen enhet och andra enheter. Och att jag också jobbar med sin egen ledningsgrupp. Alltså hur ska vår ledningsgrupp fungera och vad ska vi stå för? Och sen att jobba med de olika teamen för att titta på roller och ansvarsfördelningar. Och sen titta också på individnivå. För det som blir väldigt tydligt i vissa organisationer är att man kan inte lägga ner det på individnivå, utan man måste titta på de strategiska nivåerna som finns innan. Och det var ett av projekten då. Sen har vi jobbat med exempelvis då ett eller flera konsultbolag som har väldigt hög prestationskultur. Och då gick vi in i våras i 4 olika typer av projekt och jobbade med någonting som heter corporate mindfulness, där man jobbar med chefer och ledare för att skapa förutsättningar till att ha rätt typ av tankesätt när det flödar väldigt mycket information, så att man inte blir så händelsestyrd. Och det föll också väldigt väl ut. Så att tanken är att försöka hjälpa bolagen till att plocka in olika typer av resurser.
Men vad skulle ni två säga är nyckeln till att, för jag menar, du pratar om ledningen, du pratar med den som känner sig dålig eller på väg att bli sjuk eller redan har blivit det. Hur får man hela den kedjan att funka? För jag tänker att här går nog många i fallgropar.
Alltså det som är så positivt då med vårt samarbete som vi har, det är ju att vi analyserar och ser då hur bolagen så att säga nyttjar exempelvis hälsoförsäkring på individnivå, och sen tittar vi på sjuklighetsstatistiken i bolaget. Och det som är intressant när man ser siffror, jag älskar siffror, när man ser siffror utifrån, då kan man se att det här är en organisation som inte mår bra. Och när vi var på de här 12 bolagen i våras då, så lyfte vi utifrån våra teser, vad vi trodde. Och det som var underbart då, det var att siffrorna talar rätt språk. Så att många sa så här, det är helt fantastiskt, vi har jätteproblem med det här och det här och det här. Vad kan vi göra? Så att man ska titta på siffrorna och jobba med insatser.
Siffror, väldigt talande. Men sen, vår ingång har ju varit på individnivå. Därigenom också visat chefer och HR som har varit involverade i rehabprocessen våra lyckade resultat. De har varit med i den här processen och sett det live. Och då kan också promotare inom företaget. För nyckeln är just samarbetet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Kunna se att båda har ett ansvar i det. Så vi jobbar från 2 olika håll men möts någonstans i mellanrummet mellan ledning och arbetstagare.
Jag undrar också när det är framgångsrikt från din, alltså från där du sitter och iakttar. Jag tänker att det borde ju vara att folk ringer tidigare. Det borde vara framgång då, att man lyfter luren och gör någonting tidigare innan det har gått för
absolut,
långt.
Absolut, och den trenden ser vi. Vi har legat på ganska höga nivåer än tidigare, men nu så klättrar vi upp att det är drygt 80%, jag tror det var 83% förra året, och klättrar lite till i år hittills på de som inte är sjukskrivna och ringer in till oss. Mm. En annan framgångsfaktor som jag kan passa på att lyfta när det gäller just siffror, så är det ju av de här så är 15%, 100% sjukskrivna. Men i slutet av vår insats så är endast 2% heltidssjukskrivna. Vi släpper inte dem heller, men det är ganska fina siffror att kunna redovisa.
Ja, det låter ju som att deras arbete ger bra resultat. Men en sak vi både tänkte på och diskuterade på plats var ju det här, vad gör man om man är en liten arbetsgivare? Där det alltid är ont om både tid och resurser. Ja, vi ställde frågan till Maj-Lis Helenius.
där är en svag punkt idag, och det tänker jag ofta på varje dag. Hur ska vi bättre nå de små företagen som inte har resurser, både ekonomi, nätverk, personer som har kunskap, utan de blir väldigt ensamma. Och de måste vi nå bättre. Och jag har jobbat med en del små företag också, flyttfirmor till exempel. Fantastiska effekter. Man kan göra så mycket med ganska små medel. Det handlar väldigt mycket om att nå de mindre företagen.
Att presentera konkreta idéer, ja, kanske, ja. Så man slipper och göra tankarbetet själv.
Att vara lyhörd. Man kan inte kliva ut med färdiga idéer. Gör så här. Aldrig någonsin. Men man kan hjälpa till. Mm. Lyssna in. Vad är det här för företag? Vilket är problemet? Och vad kan vi hjälpa till med?
Det finns ju mycket forskning och kunskap hos er på Skandia, och ni samverkar med många lärosäten. Om jag nu är arbetsgivare och lyssnar på det här och tänker, ja, men det där vill jag ta del av för att se vad jag kan göra. Var hittar jag det?
Ja, det hittar man till exempel på en webbsida på Karolinska institutet, Sundkurs. Och jag vill också säga att det som Marie pratade om, det här varför. Vi säger ju ibland att, ja, men alla vet, det är inte det som saknas. Nej, jag håller inte med om det. Det kommer så otroligt mycket ny kunskap, och den är så spännande, den är omskakande, så att den här kunskapen är en jättestark motivator, skulle jag säga, som gör att man blir motiverad. Det med stillasittande till exempel. Mm. Folk tappar alltid hakan när man berättar att varje timme bakom skärmen förkortar livet med 22 minuter.
Oj.
Lika mycket som att röka ett paket cigaretter om dagen.
Men det blir också lite otäckt, och då kan man ju välja att inte göra någonting för att det blir så...
Nej, men då vänder man genast på det. Men! Och så kan man berätta om alla dessa fantastiska undersökningar som visar att en minuts bensträckar har mycket större effekter på hälsan än vi visste för 5-10 år sedan. Och det där, det kan ibland vara det som sätter igång en kedja av händelser.
Mm. Att man vågar prova. Du pratade, Maria, om att våga prova, eller hur?
Ja, men jag tror att ibland, om jag tänker på HR, vi som jobbar med HR, vi har ibland en tendens, tror jag, att bli lite rädda och regelstyrda. Och angriper man en fråga som hälsa utifrån den nya arbetsmiljöföreskriften och börjar slå den i huvudet på folk, så då blir det liksom en reaktivitet och en rädsla att göra fel, och det blir liksom en annan ton. Så jag tror att om man kan locka fram det här att våga prova, känna om det funkar, göra några misstag, det är okej, att laborera lite mer, eftersom det här är inget rätt eller fel bibliotek med insatser, som Maj-Lis var inne på. Man måste ju liksom hitta det som funkar i en flyttfirma eller i ett försäkringsbolag eller ett konsultbolag. Det kommer se olika ut. Och då tror jag modet att våga prova och kassera någon idé, men kanske vara väldigt uthållig i något annat, som även om det är lite jobbigt, är det som gör skillnad. Så våga göra lite fel snarare än att fråga, våga liksom försök till varje pris efterleva en föreskrift. Det ska vi ju ta på allvar, och det är viktigt, men det är inte det som ska vara drivkraften. Det ska mer vara en sanity check, att vi är på bollen på ett bra sätt.
Och det här att våga prova, jag tänker, våga släppa skrivbordet, kanske inte alltid man måste sitta och jobba. För ledningen att våga prova en satsning och se hur den bär.
Ett exempel, vi ändrade vår, många kallar det för PM-process eller prestation eller målstyrningsprocess inför det här året, där vi la bort dokumentation av de löpande samtalen, men vi sa istället att vi kräver att ni ses lite oftare för avstämning, men det behöver inte dokumentera någonting, behöver inte skriva ner exakt hur varje mål går och status, utan liksom, här är en ensida som ger idéer på vad som skulle vara relevant att prata om. Och ta gärna en promenad medan ni gör det. För tar man bort kravet på dokumentation, då möjliggör man ju helt plötsligt att kunna ta samtalet på ett annat sätt. Och så får man några steg, eller i alla fall lite frisk luft.
Här lyfter ju, Maria har ju varit inne på två ändar av hälsoarbetets utmaningar egentligen. Och å ena sidan, testa, våga göra fel, prova på grejer. Men å andra sidan så är hon inne på det här med att det handlar om strategiska åtgärder. Och det kan vara svårt att faktiskt bara få testa någonting stort och strategiskt, såklart. Det går ju åt betydligt mer resurser. Och då behöver man, om man får en chans, då vill man ju ha riktiga siffror och göra dem relevanta.
Ja, men man kan ju börja där, för att siffrorna finns, kalkylerna går att göra. På Skandias hemsida finns den här friskvårdskalkylatorn till exempel. Mm. Det finns sådana verktyg. och bara öppna dörren. Men, och det är just det, hur får man då ledningens uppmärksamhet? Vi frågade Marie.
Ja, men antingen så tror jag man själv ska älska siffror. Och gör man inte det så ska man kroka arm med en ekonomichef eller någon annan på sitt företag som älskar siffror. För jag tror man behöver den hjälpen. För så länge man bara pratar om hälsa som någon slags mänsklig schysst sak eller som någon trend i samhället, så är det jättesvårt att få en ledning som ska betala med pengar eller tid att verkligen vilja. Så att jag tror att jobba med siffror som också är begripliga. Så att spring inte nu som HR så tar du fram rullande 12 månaders sjukstatistik 3,2%. För det säger inte en ledningsperson någonting. Men översätter man det till antalet fulltidsekvivalenter, alltså heltidsarbetande det är, då kan man sätta en prislapp på det med en snittlön. Så det behöver liksom inte vara exakt vetenskap, men begripliga siffror som man kan gå igång på. Det vill säga att det finns en reell kostnad. Ett annat sätt är att bara räkna antalet som har en hel- eller deltidssjukskrivning på lång tid. Då blir det en mänsklig aspekt som också blir ganska svårt att ducka för en ledning. Har vi liksom 23 personer som är helt, liksom långtidssjukskrivna, då är det 23 personer vi kan prata om. Och det är svårare att ducka för. Så jobba med siffror, ta hjälp med någon som gillar siffror så, och jobba inte med procent. Om man ska prata om en ledning så är det ganska svårt att ha indirekta indikatorer om man vill göra en grundläggande satsning. Vi har personalomsättning och vi tror den beror på att. Det är inte alls ett lika starkt och övertygande argument som att säga vi har 23 långtidssjukskrivna, det är inte okej. Okay. Eller om vi räknar om vår sjukfrånvaro på totalt så är det 70 FTE:er, fulltidsekvivalenter, gånger en månadslön, gånger liksom sociala avgifter, gånger produktivitetstapp. Då blir det liksom direkta resultatkonsekvenser och det är lättare att komma igenom med.
Ja, och här beskriver ju Marie hur viktigt det är med siffror, men även när man har siffrorna så, och man vill göra någonting, så krävs det ju en investering, och jag tror att det bör bli bättre, men det känns fortfarande som att man har svårare att se en investeringskalkyl runt hälsa än till exempel en maskin som kommer att ge avkastning. Och det är det ena problemet, att få till den ekonomiska kalkylen. Men sen har vi själva genomförandet också. Mm.
Och hur organisationen är funtad. För ett problem på många håll, det är just det här att jag bestämmer min del. Jag ser bara min liksom lilla enhet eller vad det nu är. Och att det kanske är lite rädslosyrt också många gånger. Ja, som vi säger då, en investering kostar inte, men den påverkar ändå likviditeten och det är en risk. Så att för att ta de här stora greppen i stora företag och även i samhället, så behöver vi ju lyfta blicken och se helheten och hjälpas åt. Och det här kommer Kristina in på mer nu.
Att det är ju den stora utmaningen. Om vi tittar dels internt, så hade vi utmaningen när vi började och vilja ge bort saker och ting och så. För vi hade ju en kung för varje lina, brukar jag säga. Och det innebär att jag bestämmer över den här linan och du ska inte komma och säga någonting till mig. Det är precis likadant på nationell nivå. Därför att kostnader och intäkter ligger inte i samma vågskål. Och det gör att det blir helt kontraproduktivt. Så vi har ju försökt nu under en längre period prata med politiker, socialdepartementet och Försäkringskassan, att våga mötas i frågan, precis som man gjorde med pensionsöverenskommelsen, att man inte låter hälsa och sjukvård vara en politisk slagdebatt. Det är alldeles för kostsamt för Sverige.
Får jag bara förtydliga det? Det är alltså så att ni ska prata med politikerna för att ni kommer med en modell här som ni märker funkar.
Precis. Mm.
Och säger inte de då, men vad bra?
Jo, de har sagt att det är fantastiskt bra vad vi gör och att det är toppen. Och sen har vi inte kommit längre än så. Mm.
Sitter vi i samma båt?
Ja, precis. Gör det.
Jag tyckte det var väldigt värdefullt att ha allihopa, men också Samuel specifikt på ett sätt, därför att han är ju faktiskt den som svarar i telefon när folk ringer och inte mår bra. För att oavsett hur proaktiv man är i en organisation och vilken kultur man har, så ringer man ju inte och berättar att allt är fantastiskt, utan man ringer när det är problem någonstans. Det kan ju vara privat också. Mm. Men han kan ju verkligen se svart på vitt. Vad är det människor ringer om och vad är det för problem de ringer?
Mm. Ja, och därför så bad vi honom också konkretisera vad drömmer han om att arbetsgivare skulle göra?
Jag tänker på det Marie sa om det här med AFSEN, organisatorisk och social arbetsmiljö. Den är väldigt tung, den är mastig, den kan kännas mastig och slå huvudet på, men här...
Och det du pratar om nu, det är nya regler som kom för lite mer än ett år sedan.
Precis, i mars förra året så kom en ny författningssamling som, det var väl inga nya regler egentligen, utan mer ett tydliggörande för hur arbetsgivaren ska jobba med hälsa på arbetsplatsen. Och där kan man använda sig av oss, hälso- och rehabiliterare, och man kan använda sig av några av oss som är mer dedikerade att arbeta med kundföretag. Och bryta ner det, försöka se delmål i det istället för att ta hela sammen den systematiska arbetsmiljön i ett svep. Utan att ha ett fokus per år. Så försöka göra den tröskeln lägre, likt för våra klienter i individförsäkring. Där är tröskeln väldigt låg att komma till oss, att bara kunna bolla tankar med oss. Samma sak med arbetsgivare. Visa att det finns aktörer där ute som man kan stöta med och blöta tankar med.
Ja, att sänka tröskeln för att höra av sig när någonting redan har hänt eller man redan känner sig dålig är naturligtvis fantastiskt. Men sen är det ju det här med att jobba med kulturen också. Mm. Och när vi började podda så pratade vi väldigt ofta i nästan varje avsnitt om det här med kommunikation. Vi återkommer till det. Alltså hur vi pratar med varandra och vad vi säger. Och även där kan man ju sänka trösklar.
Ja.
Och vi bad om tips här också och då svarade Samuel så här.
Och där är det väldigt olika från företag till företag. Vi pratar om mindre företag där som måste tänka på samma regler och samma föreskrifter att förhålla sig till. Men färre huvuden att jobba med det. Och sen så har vi de här stora företagen som har både råd och personer avsatta för det. Men att prata mer om det, kommunikation i stora, både smått och stort. Det handlar om medarbetarsamtal mellan chef och individ. Det handlar om APT. Det handlar om medarbetarenkäter. Och sen regelbundna avstämningar på olika nivåer. Så kommunikation och prata om hälsa i större utsträckning. Det här är ett fantastiskt forum egentligen att kunna erbjuda HR och chefer via den här podden.
Och det här att prata mer, jag tänker att det kan låta lätt. Mm. Och man kan ju förstås bygga in strukturer och processer. Ja, men vi har den och den typen av samtal med den och den typen av frekvens. Men vi vet ju också att när det gäller psykisk ohälsa och också konflikter, som är en stor anledning till ohälsa, så är det svårt. Det är lite som när man tror att någon är gravid, men man vet inte om man vågar säga någonting. Mm. Alltså på riktigt. Mm. Så vad har du som pratar med så många hela dagarna, vad har du för råd där? Alltså konkreta tips. Hur kan man tänka om jag ser dig och tänker jag skulle vilja fråga, men jag vågar inte riktigt. Och hur ska jag göra?
Jättebra. Det här kan jag haka på det här med kommunikation igen. För det man kan säga är att väntar vi med att prata om det så kommer det bara bli större. Och kanske större än själva grundorsaken var från början. Vi har ju med konflikter att göra till viss del. Jag som hälso- och rehabiliterare arbetar inte direkt i en konflikt. Jag hanterar inte konflikter. Men vi kan förebygga och medla eller åtminstone möjliggöra ett forum för arbetsgivare och arbetstagare att kunna kommunicera. Och det medskick jag skulle göra där är att med de här avstämningarna som man gör löpande så kan man förebygga en del konflikter och inhämta kunskapen om hur medarbetaren mår på individnivå, hur gruppen mår. Där tror jag att man kan förebygga konflikter. Men sen är det ju jättesvårt, det är ett jättekänsligt ämne.
Mm.
Många väljer att avvakta för att tänka att här vill jag respektera individens integritet någonstans.
Ja.
Men det vi märker från våra klienters håll är att det hade varit bättre om de hade klivit in i det och ställt frågan istället för att försöka ducka.
Tänk, här vill jag koppla tillbaka till det här med vad man kan göra som en liten aktör eller stor aktör. Om det handlar om att våga fråga tidigare hur människor har det. Och här kan vi också prata om just att fråga hur man mår. Det kan kännas lite, det är personligt.
Men man kan hamna i försvarställning nästan.
Ja, men om man frågar hur man har det. Om man börjar bygga den kulturen. Alltså bygga kultur låter också jobbigt. Men det handlar faktiskt om att kanske testa det i eftermiddag. På jobbet eller på mötet. Så hur har ni det? Börjar man prata om det tidigt, bygger man den här kulturen som behövs utifrån det här som Samuel beskriver. Att folk önskar att någon hade frågat tidigare hur de hade det.
Och då måste det ju finnas en kultur också att man frågar varandra om sånt här och lyssnar på svaren.
Ja.
Så det är inte första gången man ställer frågan kanske.
Nej. Men det är också någonting som faktiskt inte kostar någonting och man behöver inte vara psykolog eller expert på det utan man bryr sig om, man skapar en kultur där man frågar hur man har det, man visar att det är viktigt att berätta hur jag har det och då börjar folk också berätta, ja men det är mycket nu, det är mycket hemma, man vill inte säga vad men den kulturen, det kostar ingenting, det kan man göra på en jättestor organisation i de former man träffas och det kan man göra på en liten organisation också.
Mm, bygga relationer och trygghet och tillit.
Mm.
Ja, det här var ju en diskussion om hur vi mår inuti eller mentalt eller hur vi rubricerar det där. Men så vill vi förstås prata om fysisk aktivitet också och det är ju så med hälsa, det spänner över så mycket.
Ja, och speciellt med Maj-Lis i studion. Ja,
det här är ju hennes grej absolut. Mm. som hon brinner för. Och hon nämnde ju det här också, att vi bygger bort rörelsen från det att vi är barn. Så vi aktivt hindrar varandra att röra oss, vilket vi börjar inse nu, vilket är helt galet. Men då är frågan, ja, när vi har den här insikten, hur börjar man jobba med det? Eftersom en arbetsplats ser ofta ut så att det är stol, bord, dator, det är byggt för stillasittande. Och då gav hon lite tips till att så här.
Promenadmöten är ett fantastiskt exempel. Och att man underlättar promenadmöten. Man kan ha en walk and talk guide, låter så häftigt på engelska. Att man stegar upp. Så på KIs hemsida till exempel så har vi gjort en sån. Att har du en halvtimme på dig så kan du gå den vändan och då får du 3000 steg. Ska du ha en timmes långt möte så kan du gå ner till Hagaparken. Varför då? Jo, det är ett sätt att underlätta. Du behöver inte själv kolla. Men det är också en tydlig signal från Karolinska institutets ledning att det är okej med promenadmöten. Det är inte så att man smiter.
Ja, just det.
Det är små konkreta saker som att nästa gång man ska byta, flytta till en ny lokal eller kanske bygga en ny lokal, att man har, jag tar bara några konkreta exempel, en stor snygg trappa i mitten. Låta trappan bli en mötesplats eller en utställningshall som lockar folk till att gå i trappor. Även om det är 14 våningar så kan man gå 5 eller 6 och till slut så går man 14. Det är att det finns ståbord till exempel. Och innan man hinner bygga om eller byta lokal så kan man skaffa, det här är ju ett jättefint exempel, de här kan man ju vika ihop och transportera till nästa rum. Så att den som vill kan stå och äta eller stå och prata, stå och lyssna. Ganska små konkreta saker, det här som beteendevetarna kallar nudging, som egentligen handlar om att underlätta. Man ska inte ens behöva tänka på utan man bara går och ställer sig där istället för att sätta sig.
Mm.
Det kan man göra på alla arbetsplatser.
Det är alltid roligt när man spelar in ljud och lyssnarna inte kan se vad man gör visuellt, för Miley sa att de här är fantastiska. Hon pekade på de här hopfällbara stolarna.
Ståborden.
Ja, ståborden, precis. Mm. Det här att kunna flytta på mötet enkelt och ha det lite där man vill.
Och jag vill ge ett tips där.
Ja.
Om ni har ett mötesbokningssystem på jobbet, kolla om det inte går att lägga walk and talk möte och ett förslag på var man ska ses, och att det kommer upp allra först före det första rummet som går att boka som börjar på A eller någonting.
Det är briljant.
Så kommer det upp först, för då är det ligger där som ett förslag, det är inte tvingande, så kallad nudging. Vi puffar folk.
Det gillar vi verkligen.
Mm.
Och apropå just det här hur vi jobbar med hälsa, att vi inte tvingar, att vi inte pushar, det är ju så viktigt också att man inte hamnar i något läge där de här hälso aktiviteterna blir en stressfaktor i sig. Och det här kommer ju Lise in på lite senare.
Apropå mental, alltså att inte må bra. Det är ett extremt fokus på hälsa på företag nu. Och man får ju också vara lite försiktig. För det får ju inte vara så att det blir krav eller måste. För tillvaron är väldigt kravfylld redan. Utan att det är just en möjlighet, ett erbjudande du får. En omtanke. Inte att man ska springa maran eller man måste prestera si och så på teststycken, annars får man inte vara anställd på det här företaget. Det finns sådana tendenser också.
Kristina?
Jo, jag måste ju nämna när vi är inne på det här, därför att vi har ju tagit nästa steg i hälsokedjan just i det förebyggande eller det hälsofrämjandet. Och vi började faktiskt med oss själva att implementera Virgin Pulse, en digital hälsoplattform. Och hela den plattformen är mer än bara steg. Den är också hur jag vill jobba med olika hälsovanor. Allt ifrån hur jag stressar, hur jag sover, vad har jag för relationer. Jobbar jag med ideellt arbete, hur ser min ekonomi ut och så. Och det där är ju också då att man kan bjuda in vänner och ha någon typ av gamification. Så vad vi gör nu det är att vi implementerar det först hos oss själva på Skandia och sen så går vi ut på de stora bolagen att få in det. Och gensvaret är enormt. Det ligger i tiden av att man vill då plocka fram en palett och att man själv väljer att plocka det. Och det som jag tycker är allra roligast då när jag pratar med mina kollegor, det är att det blev så snackis och att man börjar titta på, ja, men jag kan ju faktiskt gå ifrån centralen istället för att åka tunnelbanan. Jag kan ju faktiskt gå i trapporna och jag kan stå. Det som blev lite jobbigt för mig, det var att alla tittade på vad jag åt och att jag stod i hissen. Så att, men det som är underbart, det var att det blev som bubblare. Så att vi hoppas ju på nu att vi kan skapa samma bubbel hos våra arbetsgivare, våra kunder. Så att man underlättar till att både få en extra hälsobonus som vi ger bort, men också att skapa de här utmaningarna och lekarna och liknande som man kan göra.
En app är det, eller hur? Mm. Det är en app man laddar ner.
Precis. Virgin Pulse är en digital hälsoplattform, en app. De flesta använder den bara i mobilen. Du får dagliga kort som du läser och talar om att du tar till dig. Du registrerar dina steg, du får registrera din aktivitetsnivå, hur du sover och liknande. Och sen utifrån att du är där så bygger vi upp en hälsobonus som sen Skandia betalar ut, som kan bli ända upp till 1000 kronor per år. Och det är inte pengar, utan då får du ut det i friskvårdstjänster. Så syftet är att ha ett kugghjul som hela tiden tänker på att skapa rörligheten på ett roligt sätt.
Och nu, du sa roligt alldeles nyss och tidigare sa du lek. Mm. Det är ord som jag tycker om. För jag tänker att såna här insatser, det kan ju bli så att nu ska vi belöna alla som brukar springa omkring med tights i korridorerna. Hur undviker man det?
Ja, man kan säga så här, att det jag har fått som feedback då, från de som springer med tights, alltså de här superduper grabbarna och tjejerna, de tycker att Virgin Pulse, det är ju bara löjligt. Och det som är underbart då, det är ju att vi har verkligen fått träff på målgruppen som vi vill få träff på. Där man kommer på att jag borde egentligen, exempelvis som när jag lyssnar på dig första gången, det har gjort att jag står och jobbar nästan hela tiden. Därför att det är de här små triggerna, eller att jag har kollegor som går från tunnelbanan och inte har gjort det tidigare. De här enkla små vardagsgrejerna. Så det är liksom, målgruppen är att få oss vanliga dödliga att tänka, kan jag göra något i vardagen?
Och att förlåt, om jag tänker gamification, det är ett begrepp att man gör det som spel. Där kan det väl också komma in lekfullhet då, men då är det ju viktigt att man inte måste visa vad man äter eller om man är i hissen.
Nej, precis. Men det blir ju lite så att alla skojar med varandra och sådär. Och det tycker jag också är lite roligt, att det blir en bubblare och att man pratar om det.
Ja, vad vi kan säga för att summera hela den här fantastiska diskussionen är att det är viktigt att göra matten och peka på fakta. Men när man gör det, gärna levandegöra siffrorna. Så att man förstår att det handlar om riktiga människor. Att det handlar om riktig produktivitet. Och att man inte fastnar i procent eller gör såna här gigantiska beräkningar som ingen förstår.
Nej, men kunna kanske räkna på någonting konkret. Och just kanske bara lyfta från definitionen av en hälsoinvestering. Det är att vi lägger medel och tid och resurser på det här, men vi förväntar oss det här tillbaka, och där finns det också forskningsstöd att hämta, att det här är faktiskt sannolikt därför att och så vidare. Så.
Mm. Och förväntar oss någonting, det handlar ju också om det här med varför, vad är vi på väg mot och hur gynnar det här den långsiktiga visionen?
Mm. Koppla ihop det med verksamheten.
Mm. Mm. Och sen då till det här, det är ju en fråga som intimt hänger ihop med siffrorna, är ju vad vi bygger för slags kultur i verksamheten. Jag menar, gör vi det möjligt att gå ett varv runt huset? Kan jag byta om, parkera cykeln och såna här saker om jag skulle vilja röra på mig?
Pratar vi om hur vi har det med varandra? Får det vara med på agendan? Inte som något flummigt, hur är läget? Utan faktiskt, vi går bordet runt. Berätta, hur känns det? Hur känns den här veckan? Vad har ni framför er? Är det någonting vi kan hjälpas åt med? Mm. För det är inte flummigt. Det är konkret. Det är stöttar verksamheten.
Det är väldigt konkret. Och det är ju såna här, det är de här relationerna och tilliten. Det är ju kittet i både samhället och alla verksamheter. Utan det rasar vi samman. Och då blir människor liksom förbrukade i maskineriet i rask takt. Sen så sa Marie någonting om att när det gäller kultur och hur vi pratar, att inte bara tänka ledning hela tiden och peka någon annanstans, utan också tänka ledare. Alla är ledare för någon. Man lyssnar mer oftast på sin närmsta chef. Och kulturen byggs av alla människor i ett team eller i en enhet eller där man jobbar. Så att alla är betydelsefulla och alla kan göra någonting.
Mm. Mm. Och kanske också det här att precis, alla kan göra någonting. Och oavsett hur liten eller stor man är, så är det så att när man väl är reaktiv så kostar det. Så att det blir ju såklart en större maskin att sätta igång någonting proaktivt och förebyggande på en stor organisation, men det går ju att skala det här upp och ner. Men det behöver finnas alla tre dimensioner. Vad gör vi när det är reaktivt? Och liksom kanske gör en liten enkel workshop tillsammans. Vad är reaktivt hos oss när det har hänt någonting? Vad är förebyggande och vad är främjande? Och ser vi att det saknas någonting i något led?
Eller att man bara jobbar i den ena änden men inte den andra. Och så
precis.
Och sen då när det kommer till hur och konkreta aktiviteter, det är ju där man ska våga prova, eller hur?
Mm.
Men strategin måste sättas, varför måste vara på plats? Men sen att våga prova i, liksom, på det konkreta planet, det är ju självklart. Och jag gillar också att vi var inne på det lekfulla.
Mm.
Jag menar, oavsett om vi pratar om någon app, det kanske inte passar alla, men jag menar bara att man tar det där promenadmötet och känner att även om det känns lite konstigt första gången, så våga fråga kunden, kan vi gå en tur? Vi har liksom ett uppmätt avstånd här.
Ja, vi behöver inte tänka, vi bara hakar på och gå. Här är ett paraply.
Ja.
Mm. Nej, men precis. När syftet varför är satt, då är det fritt fram och testa olika saker och lyfta och utmana varandra och sådär. Men på ett lekfullt sätt, för att vi vet att vi behöver ha lite kul också. Kan vi passa på att ha det inom hälsoområdet?
Ja, och det här hjälper ju också oss att bygga de här relationerna som är så viktiga. Och det här med svåra samtal, eller härliga samtal för den delen också, de är ju många gånger enklare att ha om det inte är ett bord mellan dig och mig.
Absolut.
Oavsett vem jag är i det samtalet.
Och det finns ju igen den här Stanford-studien när man visade på effekten av att röra sig utomhus. Så att, vill man hämta hårda fakta kan man göra det, och vill man komma med citationstecken mjuka fakta så finns det också.
Mm. Ja, hälsoarbete, det tar aldrig slut.
Nej, det gör det inte. Så att vi hoppas att vi har, eller det känns som det, vi har skickat med tankar och lite verktyg och tips också. Oavsett om man jobbar på en stor eller liten organisation.
Från det stora strategiska till det konkreta, individuella. Fortsätt kämpa där ute.
Ja.
Vi vet att ni är många som lyssnar och som vill väldigt mycket. Håll fanan högt.
Mm. Tack Skandia och vår panel för det här tillfället.
Ja. Och som vanligt kan ni läsa mycket mer på skandia.se/friskare-medarbetare.
Mm.
Och sen ska vi också passa på att säga att vår partner Twitch Health är en alldeles utmärkt både strategisk hälsopartner och kan hjälpa till med aktiviteter.
De har allt från duktiga massörer. När jag var på deras kontor senast så kom det in en kille som skulle börja jobba som massör hos dem. Och jag tänkte, för gärna, jag kan testa. Med massör och träningspass. Men just hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Och strategiskt förstås. Med ett väldigt sunt angreppssätt, om man kan kalla det för det. Så twitchhealth.se finns de på.
Och så får ni gärna kika in på vår hemsida förstås, healthforwealth.se, och prata med oss, diskutera på Facebook och på LinkedIn. Och till slut ska vi tacka Agda Media för produktionen. Vi hörs igen snart och då ska vi prata framtid.
Det ska vi göra. Ha må så gott.
Hej!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.